Det var tidigt på morgonen, just vid gryningen. Solen hade ännu ej gått upp. Vi var på väg till graven. Vi gick med tunga steg för att smörja vår Herres döda kropp. För vi älskade den mannen som förvandlat våra liv. Han var vår mästare. Han var vår kung. Men inte många ord blev sagda tills någon av oss sa: stenen framför graven, den är säkert väldigt tung. Men när vi såg upp på gravplatsen så fick vi se att stenen inte längre fanns kvar. Så vi gick in i hans grav. Vi visste inte vad vi skulle tro när vi såg oss om. För vi fick se att graven, den var tom. Och vi fick se Guds änglar där. De sa: var inte rädda. Platsen där Jesus legat, den ser ni här. Men varför söker ni den levande ibland det döda? Jesus är uppstånden. Han är inte längre här. Kan vi få ett amen på den? Jesus, jag tackar dig för att du är uppstånden. Tack Jesus för att du lever idag. Tack för att du är här tillsammans med oss och vill möta oss den här förmiddagen. Jesus, jag tackar dig för att du är våran mästare. Tack för att du har förvandlat våra liv. Tack för att du är vår kung och vi får tillbe dig. Jag ber för den här stunden att ditt ord ska få bli levande för oss. I Jesu namn. Amen. Och påskhelgen, den är fylld av händelser som vi har hört så många gånger. Fylld av händelser som bjuder in oss till att låta dem få fylla oss med liv. För att vi ska kunna leva oss in i djupet av Guds hjärta. För i djupet av Guds hjärta, där finns en kärlek så stark. En kärlek så stor att den rymmer både dig och mig. Om vi nu försöker leva oss in i lärjungarnas situation. Det är långfredag kväll. Vad kände de när de gick och la sig den kvällen? Kunde de överhuvudtaget somna? Vad gjorde de hela lördagen? Vad pratade de om? Vad kände de? Hur gick deras tankar? Jesus var inte längre hos dem. Han var död, dödad på det mest brutala sätt. De hade gått med honom i flera år, levt nära honom, lyssnat till honom. De hade studerat honom, lärt av honom. Nu fanns han inte längre där vid deras sida. Deras mästare, deras kung. Ytterligare en natt kommer. Försöker att sova. Tankarna snurrar. Känslorna de springer mellan hopplöshet och tomhet. Mellan missmod och rädsla. Vad kommer att ske med oss? Morgonen kommer och Maria kommer springande. De har flyttat Herren ur graven och vi vet inte vart de har lagt honom. Det kan väl inte vara sant, inte det också. Inte nog att de dödade honom, har de tagit hans kropp också. Får han inte ens vara i fred i graven. Petrus, han måste se det med egna ögon och sätter av mot graven och springer iväg. Och Johannes, han springer med. Det är Johannes evangelium kapitel 20 vi läser detta. Och det springs väldigt mycket här. Mer i de här två verserna än det görs i resten av alla evangelier. Vi antar att det är Johannes som springer med Petrus. Det står den andra lärjungen. Vilket antagligen bara är ett ödmjukt sätt för Johannes att beskriva sig själv. Men vad har hänt med Jesu kropp? Läser vi de olika evangelierna så får vi händelserna berättade för oss lite olika. Matteus och Markus, de berättar ingenting om att Petrus och Johannes springer bort till graven. Det gör Lukas, men Lukas berättar bara om Petrus. Och då springer Petrus efter att Maria har fått möta Jesus och höra att han är uppstånden. Men det är ganska naturligt att saker och ting berättas på olika sätt och man väljer att ta med olika detaljer. Så. Markus evangelium är ju överlag väldigt kortfattat. Och så. Men enligt Johannes då, där vi befann oss, så springer Maria tillbaka så fort hon får se att Jesu kropp är borta. Och hon får möta Jesus först efter att Petrus och Johannes har varit vid graven. Hon får då återigen bege sig tillbaka till lärjungarna och berätta vad som verkligen har hänt med Jesus. Oavsett i vilken ordning händelserna sker så kanske när de springer där, Petrus och Johannes, kanske att Jesu ord ändå kommer till dem när de springer mot graven. Att de minns när Jesus sa så här: Människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Kan det vara sant? Var det detta som Jesus menade? Är det inte tredje dagen idag? Man kan också uppfatta det som att Johannes, han retas lite med Petrus när han skriver sitt evangelium. För flera gånger om så poängterar han att han sprang fortare än Petrus. Vi läser texten, det står så här: Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax efter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Fyra gånger poängterar han det. Det har ingenting med texten att göra, men det är lite roligt. Men tänk in i alla de känslor som kretsar kring dem sen långfredagen, så de kan liksom inte bara lugnt gå bort till graven. De måste så fort som möjligt få se vad det är som har hänt. Deras Jesus, vart är han? Vad har hänt med honom? De måste få veta, som de springer iväg. När sprang du senast mot Jesus? När Johannes kommer in i graven så läser vi att det står: och han såg och han trodde. Vad var det han såg? Var det bara den tomma graven eller var det någonting mer? Det var någonting annat kvar i graven också som vi precis läste att Petrus såg. Stod det så här: han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna utan hoprullad på ett ställe för sig. Det är något som inte stämmer. Om det är någon som har tagit Jesu kropp och fört bort den, Varför har de då avlägsnat alla bindlarna? Att ta sig an den mödan, att det var ganska jobbigt tror jag att vira upp någon så. Dessutom så har de lagt dit bindlarna och huvudduken som för att skapa en effekt. Huvudduken låg inte tillsammans med de andra bindlarna. Det ser inte ut som att kroppen har tagits och någon har virat upp bindlarna, att det är avlägsnat. Snarare ser det ut som att kroppen bara har försvunnit och lämnat bindlarna efter sig. Något liknande har vi väl aldrig hört talas om. Det måste vara något annat som har hänt. Och han såg och han trodde. I antiken så visste alla att uppståndelse, det var inget som skedde. Det var inget som kunde ske. I både den grekiska och romerska världen så talade man om uppståndelse endast som något som man kunde föreställa sig eller inbilla sig, men aldrig något som på riktigt faktiskt hände. Och enligt dem så skulle det heller aldrig kunna komma att ske. En del judar som kallades sadduceer, de tänkte också så, att de stod tvärt emot allt prat om uppståndelse, att det skulle kunna vara möjligt. Men överlag så började de flesta judar att tro att det skulle ske en uppståndelse. Hur det skulle ske var man inte på det klara med, men antagligen trodde de att när det väl skedde så kommer det ske för hela Guds folk samtidigt, inte för en enskild person mitt i tidsåldern. När Lazarus tidigare har dött och Jesus kommer till dem, så säger Jesus så här till Märta: din bror kommer att uppstå. Och Märta svarade: jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Och när Jesus sen ropar ut Lazarus ur graven, så kommer ju Lazarus ut där fortfarande insvept i alla bindlar. Och de får hjälpa till att få honom fri. Och här ser vi ju kontrasten till Jesu uppståndelse. Lazarus, han behöver hjälp med att få av sina bindlar. Jesus, han lämnar sina efter sig. Lazarus, han kommer tillbaka till samma liv. Till samma liv där döden fortfarande var ett hot och en verklighet. Men Jesus, han kommer inte tillbaka till samma liv. Han återuppstår till ett nytt liv. Jesus, han gick igenom döden och ut i en ny värld, en ny skapelse, ett nytt liv bortom det gamla, där döden självt blivit besegrad och livet i dess fullhet kunde börja. När Petrus och Johannes har gått tillbaka bort från graven, så står Maria från Magdala kvar och gråter. För i hennes tanke så är fortfarande Jesus bortrövad. Vi läser texten från Johannes. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. En vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: varför gråter du, kvinna? Hon svarade: de har flyttat bort min herre och jag vet inte vart de har lagt honom. När hon hade sagt det vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: rabboni. Det hebreiska och betyder mästare. Jesus sa, rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Första gången vi träffar Maria från Magdala i Johannes evangelium, det är vid korset. Där hon är en av de sörjarna. I de andra evangelierna så får vi veta lite mer om Maria. Till exempel att hon tidigare varit besatt av flera onda andar, vilka Jesus har frigjort henne ifrån. En bakgrund som gjorde det väldigt svårt för folk att tro på något överhuvudtaget, som Maria sa. Men här så får hon en fantastiskt viktig roll. Hon blir den första aposteln. Apostel för apostlarna. Den första som får berätta att graven är tom. Den första som får möta Jesus som uppstånden. Och den första som får berätta att han lever. Kvinnor överlag hade inte mycket att säga till om här. De hade ingen rätt att vittna i domstolar och liknande situationer. Deras ord räknades inte som trovärdiga i den världens ögon. Men här ser vi återigen vad som är centralt i Guds hjärta. För Gud spelade det ingen roll vad som var kulturellt accepterat. Och vi ser detsamma genom hela Jesu liv. Att han spenderar tid med fel slags människor. Han rör vid det oberörbara. Han ger värde till människor utan värde. Och han fortsätter på samma linje här efter sin uppståndelse. Det är viktigt för Jesus att först uppenbara sig för Maria. Det spelar ingen roll om de rika, de mäktiga eller de med inflytande står på hans sida eller inte. När Jesus visar han konstant att i Guds rike så finns det alltid frihet för det betryckta. Det finns alltid frihet för dem i utanförskap och för dem vars röst ingenting är värt. Och budskapet som Maria får förmedla till lärjungarna, det är också i sig väldigt, väldigt starkt. Så här så skulle hon säga: gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Här får vi en glimt av något extraordinärt som har skett i och med Jesu död och uppståndelse. Inte bara i vad som skedde med Jesus, vilket är ganska extraordinärt i sig själv, men något har hänt med världen i stort, i förhållandet till Gud och förhållandet mellan Gud och lärjungarna. Hittills så har Jesus talat om Gud som fadern, eller fadern som sänt mig, eller min fader. Han har kallat sina följeslagare för lärjungar, för tjänare, för vänner. Nu möter vi något nytt. Vi läser versen igen. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Något nytt är på gång. En ny relation tar form. Lärjungarna välkomnas in i en ny värld. En värld där de bjuds in att lära känna Gud på samma sätt som Jesus kände Gud. Där de verkligen kan lära känna sin himmelske fader. Genom alla tider så har judarna känt till sin kallelse till att vara Guds barn. Men det fanns också en medvetenhet här om att ett främlingskap uppstått i den relationen. Och när Jesus berättade liknelsen om den förlorade sonen som gav sig av till ett långt främmande land, då visste mycket väl de som lyssnade vad han menade. Men nu har Jesus brutit den exilen och kommit tillbaka från det mest främmande land som finns, döden själv. En väg tillbaka till Faderns hus, och alla som följer Jesus är välkomna dit i hans namn som hans älskade son och hans älskade dotter. Och denna fantastiska hälsning får Maria frambära till lärjungarna, vilket blir början till något nytt, något helt nytt i deras liv. När kvällen sen kommer så är de alla allihop samlade. De sitter bakom reglade dörrar i rädsla för judarna, för ledarna antagligen. Samtidigt så är det spänning i luften. Man vet inte riktigt vad man ska tro. Maria har tidigare vittnat om hur hon fick möta Jesus. Och kanske hon får på nytt här få frambära denna fantastiska hälsning. Flera av dem har varit och sett den tomma graven. Och två av lärjungarna som var på väg till Emmaus har kommit tillbaka och berättat att de har fått möta Jesus. Att han kom och slog följe med dem på vägen. De säger så här: våra hjärtan brann verkligen när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss. Så helt plötsligt så står Jesus mitt ibland dem och säger han: frid åt er alla. Och så visar han dem sina händer och sin sida. Och så säger han igen: frid åt er alla. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och så står det att han andades på dem och gav dem helig ande. Ta emot helig ande. Och sakta men säkert så börjar deras rädsla förvandlas till frimodighet. Och en rörelse föds som pågår än idag. En rörelse som du och jag är med i. En rörelse där Jesus på samma sätt med samma fantastiska budskap bjuder in dig till en relation med skapelsens Gud. Där vi på samma sätt som lärjungarna får bli sända som Jesus blev sänd av Fadern. Där Jesus vill förvandla din rädsla till frimodighet. Frid åt er alla. Ta emot helig ande. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Amen. Jesus, jag tackar dig för de orden. Jesus, jag tackar dig för denna berättelse, denna händelse där vi får ta emot ditt liv, Herre, så som du gav det. Tack för allt vad du har gjort för oss, Herre. Tack för att du är lika verklig här idag. Fader, jag ber att vi ska få känna din andedräkt. Att vi ska få känna hur du talar till oss. Hur du rör i våra liv. Att du ger av din frid, Herre. Att du ger av din heliga ande, Herre. Hjälp oss att ta emot, Herre. Amen.